the final impact upon the formulation of our foreign policy. I say I would not change it.
America was formed by the spirit of objection and the voices of dissent.
Protest was what America was about. The colonial farmers who fired on the British troops across the Bridge at Concord intended neither war nor revolution, but simply the expression of a minority opinion. It was, however, an opinion strongly held, asserting the will to resist and the right to be heard. The farmers carried both points that day against the weight of a well-armed and complacent majority. So did those of their descendants who opposed, nearly 200 years later, the policy of the Vietnam War. The circumstances weren't the same, and neither were the means of expression. But the spirit of objection remained constant, and so did the voices of dissent. On both occasions, an aroused people took into its own hands the shaping of its own destiny. On both occasions, the Americans voted in favor of their own best hopes. Public disgust with the Democratic administrations that sponsored the catastrophe in Vietnam allowed for the election of a president who, under normal circumstances, almost certainly would not have been trusted with the instruments of government.
The 1970s crisis, which really centered on Vietnam and Watergate, had its origins in the Cold War and the way in which it had run off the track. We had made national security a kind of a god, national security defined very narrowly as anything that seemed to advance our interests and undermine the interests of the Soviet Union and its communist allies. And under the guise of national security, American presidents of both parties, but especially Richard Nixon, just simply set aside the Constitution. They were willing to break the law. They were willing to lie. They were willing to deceive the Congress and the American people. They were willing to do end runs around our system of checks and balances. We had in this country what came to be known as the imperial presidency.
Suspicion of government in all its works was dramatically confirmed by the leaking of the Pentagon's own secret record of the lies that it had told about the Vietnam War.
It's been a long time since I've had as much hope for the institutions of this country, hope that we can free ourselves of this war. And I see the way that the press and the courts have responded to their responsibilities in defending their rights to serve the American people. I'm very happy about that as a citizen.
The Pentagon Papers were given to the New York Times by Daniel Ellsberg, a former Defense Department official against whom a furious and paranoid Richard Nixon brought the full weight of what he had come to regard as his own national security state.
I want to end the war, to save the lives of those brave young men in Vietnam. But I want to end it in a way which will increase the chance that their younger brothers and their sons will not have to fight in some future Vietnam someplace in the world.
Nixon's public expressions of unctuous sentiment served as a screen behind which he carried out a systematic program of private thefts and betrayals. The White House plumbers raided the files of Ellsberg's psychiatrist and arranged the burglary of the Democratic National Committee's offices at the Watergate.
A president who will send his agents over to wiretap the Democratic National Committee. A president who will send saboteurs inside the Democratic ranks to try to sabotage another major national party. That is the kind of a man who won't hesitate to wiretap your union hall or your law office or your university or your church or even your home. This man has no respect for constitutional government and personal freedom.
Customary to think of the buildings at the Watergate as being synonymous with national disgrace and a symbol of a lost democracy, it is equally possible to think of the same buildings as a proof of democracy regained. In a way, President Nixon did his countrymen a favor by practicing at home the same techniques of deception, betrayal, and secrecy the four American presidents had practiced overseas for nearly 20 years. The Nixon administration proved on television the weakness inherent in the idea of government based on arbitrary power.
The American people, given a chance to see what had become of their democratic ideals at the hands of an ambitious politician in the basement of an imperial presidency, reaffirmed, at least for the time being, their faith in a government of law, not men.
It is not the ultimate faith of Richard Nixon that most concerns me. My concern is the immediate future of this great country. Now, therefore, I, Gerald R. Ford, President of the United States, have granted, and by these presents do grant, a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may
den 28 april 1995.
På söndag är det 20 år sedan Saigon intogs av nordvietnamesiska soldater och det blev fred efter det långa Vietnamkriget. Och inför 20-årsminnet av krigsslutet så återvänder nu amerikanska krigsveteraner till Vietnam.
I Ho Chi Minh-staden, eller Saigon, som staden en gång hette och fortfarande kallas, är det gott om amerikaner den här våren. När jag besöker restaurangen Vietnam House, något kvarter från byggnaden där den amerikanska armén hade sitt högkvarter under Vietnamkriget, träffar jag en grupp tidigare soldater ur den amerikanska krigsmakten. Några reser i sällskap, de representerar Fallen Warriors Foundation. De har gåvor med sig till barn och vuxna i byar där de var baserade under kriget. Nu, 20 år efter kriget, kommer en del för att sona sina brott, för att söka mera samvetsfrid, andra för att visa sina fruar Vietnam och åter andra mest av cynisk nyfikenhet. En av dem jag talar med på restaurangen är Tom Harvey. Han besökte Vietnam redan 1989. Han har återvänt flera gånger. Nu vill han stanna och se om han kan hitta ett bra jobb.
The first time I came back, one village I went to, I was actually taken into custody by the local authorities.
Första gången 1989 blev jag arresterad och förhörd när jag tog mig till byn nära Hue där jag varit under kriget. Efter en halv dag hade jag lyckats göra mig förstådd och förklarade mig och jag blev fri och jag kunde besöka människor jag kände. Jag mötte två vietcongsoldater, amerikanernas benämning på FNL, Sydvietnams befrielsefront. De hade jag tagit till fånga 20 år tidigare. En av dem kramade om mig, den andra var mer reserverad. Tom Harvey har fått såna känslor för Vietnam att han nu vill stanna.
Lars-Gunnar Erlandsson som hade träffat amerikanska krigsveteraner i Vietnam.
den 12 juli 1995.
Skulle handla om de forna fienderna USA och Vietnam. Nu är det 20 år sedan Vietnamkriget tog slut och igår kväll meddelade USAs president Bill Clinton att USA upprättar fulla diplomatiska förbindelser med Vietnam. Beskedet väckte blandade reaktioner. Vår medarbetare i Washington har besökt Vietnammonumentet där.
Det här är en 120 meter lång mur av svart sten som ligger i det parkstråk som går framför kongressen och Vita huset. På muren är namnen inristade på alla de 58 183 amerikaner som dog under Vietnamkriget. Hit vallfärdar, får man väl säga, anhöriga för att hitta namnet på de sina eller andra som av det ena eller andra skälet vill minnas kriget.
Well, I'm very, very angry, just, you know, to put it bluntly and mildly, very upset about it. I mean, I don't, President Clinton, you know...
Jag är mycket arg och mycket upprörd för att uttrycka det milt. Clinton har normaliserat förbindelserna med en av de värsta regimerna i världen. Det här säger Larry, som själv är Vietnamveteran, radiooperatör 1968. Han står i ett av de små stånden som drivs av Vietnamveteraner och där man kan köpa alla möjliga souvenirer som glorifierar den amerikanska krigföringen. Men de allra flesta av de vanliga besökarna vid muren verkar tycka att det blivit dags att erkänna Vietnam. Och det är också vad opinionsundersökningar visar att amerikaner i gemen tycker.
That's what the gospel tells us, and we're never gonna get anywhere if we keep our old wounds open and fresh.
Vi kommer inte någonstans om vi hela tiden håller våra sår öppna. Vi måste kunna försona oss med våra fiender. Det är vad evangeliet lär oss, säger Agnes på besök från Kansas.
I had a cousin that was killed in the Vietnam War, and his name is on this wall.
Jag har en kusin som dog i Vietnam. Hans namn står här på muren, säger Billy. Men trots det menar han att det är helt rätt att erkänna Vietnam.
I think it was a mistake we got there in the first place. Now we need to make ties with them and export our industries.
Det var överhuvudtaget ett misstag att gå in i Vietnam. Nu måste vi få till stånd kontakter med dem och börja exportera dit. Det kommer vår ekonomi att tjäna på, säger han. Och här kommer en Vietnamveteran till.
Recon patrol. The dirty shit.
Jag var spaningssoldat, gjorde allt det smutsiga jobbet, säger han, Peter. Han menar att det bara var att vänta sig att man nu erkände Vietnam. Men egentligen tycker han inte att det vare sig bra eller dåligt.
I couldn't care less about the United States government. They fucked us once, they'll fuck us again. Thank you very much, you know. It's all, don't trust the bastards, but there's nothing you can do about it.
Jag struntar fullständigt i regeringen. De har blåst oss en gång tidigare, de kommer att göra det igen. Man kan inte lita på de skitstövlarna, men det är inget att göra, säger den här desillusionerade Vietnamveteranen. Sten Sjöström i Washington.
Blandade känslor i USA alltså, men vietnameser runt om i världen gläds åt beslutet. Ett mycket välkommet besked, säger Vietnams ambassadör i Sverige, Pham Quoc Bao.
Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một quyết định nó phù hợp với cái nguyện vọng và cái mong muốn của nhân dân hai nước.
Det här beslutet uttrycker önskningar från både USAs och Vietnams folk och världsopinionen, säger den leende Pham Quoc Bao, som är Vietnams ambassadör i Sverige sedan några månader tillbaka. Nu kan minnena från kriget definitivt läggas åt sidan och Vietnam och USA kan istället ägna sig åt ett konstruktivt samarbete, menar han. Många vietnameser hoppas på fler amerikanska investeringar och nya jobb i landet, medan andra drömmer om att studera i USA. Det blir lättare nu. Den övriga världen tycks också hålla med om att USAs besked var viktigt för stabilitet och fred i Asien. Till och med Kina har ett officiellt uttalande välkomnat normaliseringen, trots att relationerna mellan Vietnam och Kina inte är de allra bästa. Vietnam kommer inom kort att bli en viktig medlem i Sydostasiatiska nationernas förbund, som just har som syfte att främja freden i Sydostasien. Och det är bara en av alla diplomatiska framgångar för Vietnam just nu. Nästa vecka kommer Vietnam att underteckna sitt första ekonomiska samarbetsavtal med EU och nästa månad kommer USAs utrikesminister Warren Christopher till Hanoi. Då får vi troligen veta mer om det framtida samarbetet mellan USA och Vietnam. Det gäller inte minst det fortsatta sökandet efter de över 1000 amerikanska soldater som fortfarande saknas efter kriget.
Reporter Erika Jacobs.
Den 5 augusti 1995.
Mer än 20 år efter Vietnamkrigets slut utlovade den amerikanske utrikesministern Warren Christopher idag en ny epok i förbindelserna mellan de två länderna.
I morse lokal tid landade USA:s utrikesminister Warren Christopher på Hanois flygplats, en av de flygplatser som amerikanerna bombade under Vietnamkriget. Syftet med dagens möte är att återuppta diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Och imorgon öppnar USA sin ambassad i Hanoi. Viktigt för den amerikanska hemopinionen är att få reda på vad som hänt med de mer än 2000 amerikaner som fortfarande saknas. Idag överlämnades 4 kistor med vad som tros vara kvarlevorna av amerikanska soldater.
Today with the stroke of a pen. We have vowed and pledged to establish a new era, a new chapter in the relationship between our two countries.
Dagens ceremoni med den amerikanska utrikesministern och hans vietnamesiska kollega öppnar också nya möjligheter för amerikanska investeringar. Ett stort antal amerikanska företag vill komma in på den växande vietnamesiska marknaden.
Den 9 november 1995.
Drygt 20 år efter slutet på Vietnamkriget har två huvudpersoner i sammanhanget nu mötts till slut. Själva arkitekterna bakom kriget, Robert McNamara och Vu Nguyen Giap, USA:s dåvarande försvarsminister och hans motståndare, den vietnamesiske mästerstrategen.
Få har som den nu 79-årige Robert McNamara tvingats reflektera över sin roll i historien som idag vid det första mötet med den vietnamesiske strategen, den nu 83-årige generalen Giap. McNamara var arkitekten bakom USA:s högteknologiska krigföring i 60-talets Vietnam, ett av det här seklets brutalaste krig vars beteckning McNamaras krig den tidigare försvarsministern själv en gång sa sig vara stolt över. Giap personifierar den gerillataktik som först drev fransmännen från Nordvietnam och därefter amerikanerna från Sydvietnam. Han var hjärnan bakom U-landets seger över supermakten. Mötet mellan de två idag var den dramatiska höjdpunkten på den tidigare amerikanske försvarsministerns första besök efter krigsslutet i det land han en gång försökte utplåna. Han har tidigare år gett ut en bok där han bekänner hur fel han en gång hade. McNamara lämnade mötet utan ett ord, men Giap berättar att McNamara bland annat hade frågat om freden hade kunnat komma tidigare. McNamaras egentliga ärende i Vietnam är att förbereda för en amerikansk-vietnamesisk konferens nästa år för att just göra upp med det förflutna som fortfarande plågar USA mer än Vietnam. Det finns fortfarande många oläkta sår på båda sidor, men relationerna förbättras ändå stadigt. USA har slutligen erkänt Vietnam, alla sanktioner är avvecklade och de flesta av krigets aktörer börjar förmå blicka mer mot framtiden än mot det förflutna. Bengt Turner, Hongkong.